vad var det här för någonting, Lena Hellstedt, som vi hörde nu?
Ja, det var vår nya introduktionslåt.
Japp, för du och jag ska nu ha en egen podd, eller hur?
Absolut, det här ska bli spännande. Idag börjar vi.
Ja, visst. För det är ju så här på Tyresradion att gör man 10 program så får man en egen podd. Men eftersom du redan har gjort 6 program, och då tänker jag så här att jag vet ju att vi fortsätter. Så då tycker jag att vi har en podd redan nu så att folk kan börja vänja sig. Vad ska den heta då?
Ja, men Ann och Lena tänker högt.
Det
innefattar ju väldigt mycket.
Ja.
För vi tänker ju väldigt mycket.
Hela tiden. Och det som är bra då har vi någonstans att liksom komma ut med våra tankar. Men vi tar lite presentation. Jag är ju liksom redaktör på Tyresradion och jag har ju varit, vad ska man säga, jag är ju din kund egentligen. Jag har ju hittat dig, tycker jag. Därför att du är min hälsocoach.
Ja, det har jag också blivit. Nej, men jag driver ju en hälsoklinik här i Tyresö. I min bostad nu för tiden har jag kliniken som heter Bodyshine. Ja. Där jag jobbar med bioresonans, frekvens, energi och ja. Medicin.
Och det som är fantastiskt, då har ju vi pratat hälsa.
Ja.
Men i den här podden kan vi prata lite om allt möjligt, eller hur?
Ja, jag tycker.
Men hälsa, allting handlar ju om att må bra.
Ja, jag tycker att vi ska må bra allihopa.
Ja.
Och det innefattar ju så mycket.
Ja,
att må bra. Och då har vi ju tänkt på så mycket, du och jag.
Ja.
Har vi märkt.
Ja, och vad ska vi ha för liksom, vad ska liksom ämnet för dagen vara då?
Ja, men vi tog det här ämnet att välja glädje i en orolig värld då, ja. Kan man väl säga på något vis.
Bättre än så kan man inte välja en podd just nu, för det är precis som man känner.
Ja.
Att hur sjutton ska man
göra
för att må bra just nu när man... När den här negativa, vet du, ja, allt elände som finns.
Det är mycket runt omkring som händer och man kan bli orolig för.
Ja.
Så, ja, hur gör man?
Ja, hur gör man? Hur mår du förresten, om man ställer
alltså,
den frågan?
Jag mår jättebra just nu.
Ja, trots allt elände så mår du bra.
Mm, ja, absolut. Men jag har mina små knep. Men jag har ju också mina nedgångar och känner att det här var tungt, det här var jobbigt.
Ja.
Så det får man ju jobba på lite. Så det är väl lite det vi ska prata om. Våra känslor och vad är det som kan hända? Jag menar den här oron från nyheter.
Ja.
Det kan vara ekonomi. Det pratas klimat och det pratas om mycket där ute.
Ja, och hur gör du då? För att jag har ju varit en nyhetsknarkare i hela mitt liv. Jag har jobbat på Sveriges Television där allting handlar om världens elände. Nej, jag skojar, det gör inte alls det. Men man är ju tvungen att hänga med. Så jag har ju haft det som hela grejen, att alltid hänga med vad som händer i världen. Mm. Och att nu slå på tvn, jag klarar inte av det längre. Och det beror framförallt på de här bilderna. Jag tror att när jag var liten var det Vietnamkrig. Jag såg de här bilderna på den här lilla tjejen som sprang, som hade fått napalm över sig. Och jag var inte alls gammal då. Och den bilden har suttit i mitt huvud. Eller den här killen som blev skjuten i huvudet. Och första gången man såg någon dö. Så jag har ju tänkt så här, jag ska inte ge mig själv fler bilder i huvudet. För att de går inte få bort.
Nej.
Om man tittar på för mycket elände. Och till exempel det här nu med Gaza som var. Jag kunde inte titta på de här små barnen som dog. Och då blir det så att då stängde jag av. För första gången i hela mitt liv har jag slutat titta på nyheter.
Mm. Nej, men det är ju så. Det blir ju så att man, när man får en känsla av att det man ser på nyheterna går in rakt i hjärtat.
Ja.
Kan man skydda sig på något vis så att man inte tar in det? Det är inte så lätt. För som du säger, det är både ord... Och det är ganska starka ord man använder. Det är bilder som också fastnar på näthinnan.
Mm.
Så ja, en del kanske är det lättaste. Det är egentligen att inte titta på nyheterna.
Nej, jag tänker att om det är för mycket negativa nyheter så tror inte jag att jag blir en bättre människa och kan göra någonting åt grejerna. Om jag tar del av för mycket skit.
Nej, för då behöver man en balans.
Ja.
Det betyder inte att man stänger av. Man blir okänslig.
Nej.
Och jag tror ju, det man behöver veta, det kommer man få veta ändå. För det är helt omöjligt att stänga av hela samhället och leva i en liten grotta någonstans.
Under en sten?
Ja, det går inte. Men sen kan man också, tycker jag har blivit så mycket mer kritisk till det jag hör och ser, om allting stämmer.
Ja, det är ännu värre tycker jag, för att nu kan man ju med hjälp av AI egentligen lura på en vad som helst. Så man måste ju också kolla, vad är det för nyheter och vad vill man med de här nyheterna?
Ja.
Vem ligger bakom? Och bara det kan ju få mig att vakna och vara orolig för. Det jag ser, stämmer det?
Ja, precis. Och det jag tror att det är det liksom man mer och mer ska fundera på. Är allting en sanning, det som kommer fram?
Ja.
Är det verkligen exakt så här?
Ja.
För det blir ju också massa små, olika, stora, små detaljer som kommer upp. Bara att man signalerar om att till exempel nu ska vi renovera alla skyddsrum i Sverige.
Ja.
Om jag har förstått den saken rätt. Och det är klart att det ger ju signaler om att nu ska vi helt plötsligt göra det. Vad betyder det? Och så sätter det igång saker. Så det är mycket att ta in.
Mm. Och jag tänker också så här, det som har förändrats i mitt liv, det var ju så att när jag var ung så var det en nyhet i taget. Alltså om någonting hände så hann man med. Ja, men om vi tar någonting så läskigt som ett mord till exempel. Det kunde hålla på i flera månader, den här personen som blev mördad. Det var den enda mordet som man, alltså det var begripligt. Det var någon, och så fick man veta vem det var, och så var det skyldig eller vad det var för någonting. Eller om det hände någonting så var det bara den. Det som är skillnad nu, jag hinner ju inte ens ta in det som har hänt förrän nästa grej hinner.
Ja, det vimlar av det.
Ja,
och både nyheter och sociala medier och allting.
Så jag kommer inte ens ihåg vilka som sprängdes eller förra veckan.
Nej.
Eller jag vet att när de sa så här, ja, det var tre personer som blev skjutna i Uppsala, tror jag det var någon gång, om det var i år, jag kommer inte ihåg. En månad senare, vad var det? Då är det borta. Och då när det var så att någon kille gick in och sköt någon, tre stycken, då sa de, här kommer vi aldrig glömma bort. Vi blir ju fullständigt bombarderade med dåliga nyheter. Och till slut så vet jag faktiskt inte hur man funkar rent mentalt.
Nej, jag tror man blir ganska dränerad. Alltså dränerad. Att man blir trött av all den här informationen som kommer.
Ja.
Och sen om informationen då dessutom är inte så trevlig.
Den är
negativ.
Exakt.
Och det gör att vi blir trötta. Och vi blir mentalt trötta.
Information overflow heter det på engelska.
Oh.
Mm. Information, man är... Om man är på sociala medier, och speciellt om man är en sån här TikTok-människa, scrollar och scrollar. Och det är hela grejen, att man aldrig blir klar.
Nej.
Det ska aldrig komma något nytt.
Och hjärnan fokuserar ju ofta på sånt som är hot eller som är negativt. Så fastnar det där. Så man behöver ju balansera upp det. Absolut. Och hur gör man liksom?
Det är det vi ska prata om.
Ja, jag tycker vi ska prata om
hur man ska välja glädje. För nu har vi talat om...
Ja.
Hur läget det är för oss stackars människor som tvingas ta del av allt det här eländet. Kommer du ihåg att Lars Ekborg hade någon sån här grej? Eländes, eländes, elände. Har du hört den där?
Ja, det kanske någonstans ligger i bakhuvudet.
När han läste nyheterna, det var 100 år sedan. Han läste nyheterna och mitt i alltihopa så blev han så arg på eländes el. Så han började prata med en liten fågel.
Ja.
Och blommorna, mitt i nyhetssändningen. Han bara slängde.
Han insåg att det behövde det balanseras.
Exakt.
Ja. Det skulle inte skada om vi hade så nu också.
Nej, precis.
Att vi får balansera mitt upp det för att vi ska orka med.
Ja. Och då kommer då den stora frågan till dig, som också är coach, va? Lena?
Mm.
Kan man välja glädje?
Ja, det kan man. Fast det är ju svårt.
Ja.
Men alltså glädje är ju ett aktivt val man kan göra.
Vadå aktivt val?
Nej, men jag menar så här, att när jag har fått en massa sån här tråkig information, så göra paus ifrån det helt enkelt. Och välja fokus. Man riktar fokus på någonting som jag verkligen är till exempel tacksam för.
Ja.
Som jag tycker om.
Mm.
Man säger väl någonstans som att lycka är något kort och glädje är något mera djupare. Att man funderar på vad har jag runt omkring mig som jag är tacksam för? Vad har jag för glädje? Kan jag, om man då kan ändra inställning till det här tråkiga.
Just det. Eller minska fönstret också när man tar emot det. För det har jag Det är min metod. Att jag istället för att hela dagarna läsa nyheterna så läser jag bara på morgonen. Kanske dumt därför att då dricker jag kaffe och sen får jag lite ilska och energi och stress på slag. Och då går jag igång på städning.
Aha.
Alltså då får jag, då har jag bäddat säng och tvättar. För då har jag liksom fått igång hela maskinen istället för att läsa den på kvällen.
Mm.
Förut så somnar jag med bomber.
Ja.
Då vaknar jag orolig.
Med för, samma sak.
Exakt. Så jag kommer på det. Ta skiten på morgonen så har du kollat på världen, vad har de gjort nu i världen. Och använd resten av dagen till något bra.
Och det låter ju bra.
Ja, men
att du kan göra så. Ja. Sen samtidigt kan jag tycka att ja, det är lite tråkig start på morgonen också. Ta det här negativa, men när ska man ta det?
Ja, när ska man ta det?
Ja, jag vet inte. Man får hitta sitt verktyg, tror jag.
Ja.
För vi har ju möjlighet att ställa in inställning till saker och ting.
Ja.
Och det där jag känner, kan man dra i handbromsen en paus och bara fundera liksom på saker som man mår bra av istället. Och sen kan man tänka så här, kan jag påverka det här? Nej, just det här kan faktiskt inte jag påverka. Eller är det någonting jag kan göra för den här personen eller vad det nu är? Eller kriget eller så? Ja, nej, jag kan inte påverka det. Och då behöver man balansera sig själv. Att då måste jag släppa det.
Exakt.
Nu och sen börja fokusera på sånt som jag mår bra av.
Ja, och då finns det någonting som heter sinnesrobönen.
Mm-hmm.
Vet du den?
Nej.
Jo, det var AA, den här organisationen för folk som har droger och sånt i USA. De har ju en sinnesrobön som jag faktiskt har skrivit upp. Den låter så här. På den tiden var man ju liksom, fick man behandling med hjälp av religiösa saker. Så det började med Gud. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
Precis.
Mm. Och det faktum är exakt det jag har tänkt på väldigt mycket. Är det här någonting? Är det här någonting jag kan göra någonting åt? Nej, det kanske det inte är. Släpp det.
Mm.
För det är lite grann så att man måste fatta. Man kan ju inte lägga ner all sin energi på sånt man inte kan göra någonting åt.
Nej.
För det är det som är svårt. Att acceptera. Det här kan jag faktiskt inte göra någonting åt. Jag kan inte stoppa kriget i Ukraina. Jag kan inte stoppa bombningarna i Iran. Ska jag lägga ner energi på det? Kanske inte.
Nej. Eller är det någon som mår bra av att engagera sig i det här?
Det kan det vara.
Då är det ju helt klart
att
gör det. Alltså det är det här jag menar med att vi ska väl också lägga till, vi är inga experter på det vi tänker.
Nej, vi är vanliga typer.
Ja. Alltså vi tänker väldigt högt och funderar på olika saker. Så att ingenting är rätt eller fel i det här. Utan det är ju lite dina och mina tankar.
Ja, precis det är det. Och fortsättning på sinnesrobönen, för den har jag faktiskt också. Den fortsätter så här. Hjälp mig att leva en dag i taget. Att glädjas åt ett ögonblick i sänder. Och lite grann, det är såna här fraser. Men lite grann så får
men det
man,
är väl lite att leva i nuet?
Det är att leva i nuet.
Att vi måste bromsa upp ibland och nu.
Ja.
Här är vi nu. Ja. Vad är runt omkring mig just nu? Är det något farligt runt mig just nu? Ja. Och den kan man ju behöva ta till när man känner att hjärtat slår lite extra för att det här var jobbigt.
Men vad gör du åt det här med alla dåliga nyheter? Hur konsumerar du dem?
Nej, men alltså, jag har blivit så mycket mer kritisk på att jag lyssnar. Det är ungefär som jag lyssnar med ena örat och sen får det gå ut i det andra örat. Och att jag inte alltid tror att allting stämmer.
Nej, okay.
Exakt så. Och det kanske är en skyddsmekanism för mig. Ingen aning. Men jag vet ju att det sägs och visas bilder som inte är stämmer. Även på nyheterna.
Ja, det är det som är extra.
Jag vet att vi hade till exempel så var det någon demonstration inne i Stockholm. Och då filmades det på tv en liten klump av människor som inte såg huliganer eller vad man ska säga, skinheads. Eller vad. Och då uppfattar ju alla att det var bara de på hela det här stället.
Ja.
Och det förstod jag av folk som sa, åh gud, såg du det där på tv? Var du där själv? Nej.
Och så här är det tyvärr. Och det, jag som har jobbat vid en jag jobbar inte på en nyhetsredaktion, jag jobbar med dem, men då säger man gå ut och få den här bilden, så man jagar ju också en vinkel, en bild. Och det innebär ju till exempel att man tänker, åh, det här är en stor demonstration. Men det var, om det inte är det, då tar man en vinkel så att de ser många fler ut.
Mm.
Det beror ju lite på vad vill man tala om för någonting.
Mm.
Och det är ju liksom, och så är det.
Mm.
Att man letar efter en vinkel.
Och det är det jag menar med den här vinkeln, att då tror man, då bildar man ju. För det är ju meningen att vi ska tro att det var på det här sättet.
Ja.
Och att det var de här typen av personer som var på plats, men egentligen var själva verket barnfamiljer, vanliga.
Ja, exakt.
Så att det är det här som är att vi tror ju att det är sanning det de visar alltid.
Ja.
Och
därför måste man tänka själv.
Man måste tänka själv.
Det är jättejobbigt.
Och jag menar för många år sedan tillbaka när mina barn var små, så blev man ju skrämd, tyckte man då, av att åh, nej, man kan inte äta det och det och man får cancer utav det och det. Och vad gjorde jag då? Jo, men jag sa, herregud, man kan ju inte äta någonting utan att få det här. Och det är klart vi kan äta allting som finns i mataffären utan att bli sjuk. Men jag har ju blivit så mycket mer kritisk mot det. Jag tänker inte så längre.
Nej.
Att allting mår vi bra av som vi kan handla i affären heller.
Mm.
Och det börjar ju komma upp nu på tv. Och då säger jag, men det här är ju ett sätt att vi behöver själva, stämmer det att det är bra att äta det här? Nej, jag kanske ska kolla på ingredienserna.
Det var det vi gjorde ett jättebra program om just.
Ja.
För att det är faktiskt så att man måste tyvärr, och det numera är ganska lätt också att ta reda på saker. Det är bara att man vill ju gärna ha det enkelt. Man vill att det som sägs ska vara sant. Man vill att man vill tro på alltihopa. Och tyvärr är det så att det är pengar som styr. Så vi äter ju väldigt mycket saker som kanske är lönsamt att producera, billigt och så vidare. Men kanske inte det bästa. Och jag då som ibland, då har jag sagt i något program, jag beställer jättedyrt kött från Gröna Gårdar. Men då vet jag att det är schysst. Men då får jag anstränga mig. Man måste göra beställningar. Eller man köper ägg som du gör på.
Ja.
Alltså, när man liksom så att det krävs ju mycket mer av en som person att ta de här medvetna valen.
Ja.
Och det tycker jag man ska göra. Man ska inte blunda. Men då måste jag fråga dig, hur gör du för det här med att hitta glädje? Hur gör du för att flytta fokus på?
Dels har jag ju börjat med meditationer, och det har jag hållit på med ett bra tag, men det gjorde jag inte förr då, när barnen var små eller så.
Man hinner
det
inte då?
Nej, precis. Så meditation, men sen också hitta hobbys kan man säga. Det som jag mår bra av.
Ja, just det, du gör en sak, du tänker så.
Nu spelar jag golf.
Mm.
Jag har börjat på gamla dagar börja måla.
Jag såg tavlor. Det. Jag såg det. Jag såg din fantastiska tavla där nere i vardagsrummet.
Ja.
Jättefin.
Tack. Ja. Tycker jag är jättespännande att hålla på med, för det ger mig lugn och det ger mig en avkoppling från yttervärlden kan man väl säga.
Men du tänker inte på, du börjar inte tänka på alla orosgrejer då när du börjar måla.
Nej, det är helt borta.
Du blir helt koncentrerad på det?
Jag sätter på lite musik och så målar jag. Och sen vips och har det gått flera timmar.
Aha.
Ja.
Och du gör någonting väldigt vackert som du har runt din hals.
Ja, ja precis. Silversmide. Kurs tog jag också bara så här. Det här kan vara spännande. Jag går väl några gånger och så får vi se.
Ja.
Ja, men det var också. Och vad jag hamnade i trans där också, höll jag på att säga.
Ja,
sitta och fila på en liten silverring eller ett smycke. Så, och vara kreativ, att skapa någonting som jag faktiskt också tycker om. Men jag tror mer på att man måste våga testa olika saker som man får glädje av och mår bra av.
Ja, för det är väl det man måste göra. Om man då inte ska sitta passivt och bara ta emot en massa skit, framförallt på dåliga nyheter som gör att man blir ju mycket orolig om man tar del av nyheterna, om man blir stressad, om man blir deprimerad, om man blir allt möjligt dåligt. Då måste man ju fundera verkligen på, vad är det som gör mitt liv? Vad blir jag glad av?
Mm. För det är ju en viss frekvens, den här oron och den här skräcken och det här blir skrämd av nu när man ska renovera skyddsrum och sånt.
Ja.
Säger vi. Ja, men det är ju en viss frekvens i kroppen som hamnar där och det mår inte kroppen bra av.
Nej.
Och har du då bara den typen av frekvens som hamnar. Och du grubblar och ältar och du kanske drömmer om det. Och,
ja, exakt.
Och så.
Jag gjorde det förut när jag såg på nyheterna klockan 9. Då sov jag med den här nyheten. För då skapar jag oro. Innan, och jag vet inte, jag kan inte ens bedöma om den här risken eller skräcken eller kriget kommer. Nej. Om det är sant.
Nej.
Och det kan jag inte gå och lägga mig med. För då fortsätter min själ och jobbar hela natten för att lösa problemet.
Och det är då
problemet.
Man vill byta den där frekvensen till att glädje, att göra någonting annat. Det kan ju vara att man sjunger kör eller man sjunger hemma i duschen eller vad som helst.
Ja.
Att få en annan frekvens. Ja. Eller tacksamhetstankar, de är starka.
Just det, för du har sådana grejer. Ja. Det har jag inte lärt mig. Jag gör två saker som jag tycker är bäst av allt. Eller jag gör faktiskt tre saker. Jag spenderar så mycket tid jag kan med mina barnbarn.
Mm.
Därför när man är med dem, då går det inte att tänka på något annat.
Nej.
Det går inte, då går det bara liksom och, ja, nu bygger de inte Lego. De är också väldigt mycket för att måla.
Ja.
Vi målar och ritar och klipper och grejer. Och sist nu så var det så att vi hade skaffat klänyper. Då kom de på att klänyper kan man ju använda till allt möjligt. Då började de köra trådar. Först kallade de det för lasertrådar. Så de band i hela undervåningen. Och sen hängde de saker på de här. Det var ett klädsträck. Så du har fullt upp och hjälpa till och krypa under. Och sånt. Och liksom, jag skrattar och jag är lycklig. Och jag somnar lycklig över att vara tillsammans med en treåring och en sexåring.
Ja, men de är ju bekymmerslösa.
Ja.
Så det är ju så underbart. Så de sänder ju ut den frekvensen till dig.
Ja.
Och du mår bra av det.
Ja, de kan bli lite ilskna ibland också om de inte får exakt som de vill.
Och jag får inte glömma att säga att jag mår också jättebra av mina barnbarn. Jag har ju 5 stycken.
Jag har 5 stycken. Ännu mer.
Så att det är också glädje. Imorgon ska vi ut i skogen och grilla korv.
Ja, och det är nummer 2 som jag tycker är grej. Det är att gå ut. Ja. Ut och röra på sig.
Naturen.
Sitta i solen, gå ut och gå. Röra på sig, röra kroppen.
Ja.
Det är liksom, då försvinner också. Och då kommer det en massa bra tankar.
Absolut. Mm. Och det kan jag säga att jag blev utbränd en gång på ett jobb där jag jobbade. Jag vaknade på morgonen och insåg att jag kan knappt stiga ur sängen.
Mm.
Jag var så pressad, stressad.
Kroppen säger till.
Jag skulle leverera.
Ja, och så kroppen pajar och säger, ligg kvar, säger kroppen.
Ja.
Mm.
Men då var jag hemma och tog bilen och åkte ut till Tyresö slott där.
Ja.
Och gick bort med Notholmen, va?
Precis, längst ut.
Allra längst ut där.
På de stenarna?
Ja.
Jag vet
och där
precis.
Satte jag mig.
Exakt.
Och tittade på vattnet.
Exakt.
Och bara satt där och stirrade länge. Och sen började jag bena ner. Varför? Är du stressad?
Ja.
Vad är det värsta som kan hända om du inte kan leverera? Och så börjar jag bena ut de här.
Mm.
Och då insåg jag. Och då blir de här tacksamhet. Jag har min familj, jag har min kära man, jag har mina barn och allt annat runt omkring. Så, ursäkta mig, skiter det sig så får det väl göra det då.
Ja, precis.
Men är det här värsta som kan hända? Och så när man kommer till det botten så inser man att jag kan gå tillbaka, men jag måste också se till att återhämta mig.
Ja.
Jag kan inte bara pressa mig. För det är ju en själv ofta som pressar sig mest.
Just det. Och vet du vad? Det här tycker jag är så intressant. Det här med vad är det som gör folk lyckliga? Precis idag så hade de gjort en sån här undersökning. Läste jag det? Vilket var lyckligaste landet?
Oh, nej.
Det kan du inte gissa. Ja, men det kan du inte gissa. De har alltså någonting som heter World Happiness Report. Jag tycker det är väldigt bra att man undersöker var är folk lyckligast. Och då är det alltså självskattning man får göra. Då finns det 10 länder. Sverige finns faktiskt med på listan. Men gissa vilket land som är topp.
Nej.
Finland.
De är lyckligast.
Ja, och då beror det på så här. Då säger någon forskare där. Vi har kanske en bättre förmåga att gilla läget. Jämfört med svenskarna har finländarna ett färskare minne av ett fattigt förflutet. Och att de är tacksamma uttaget för att de har det bra. Alltså de har större tillit. De jämför med svåra tider och är nöjda med det de har.
Mm.
Så nummer 1 i Finland. Nummer 2 i Island. Sverige kommer i och för sig på nummer 5. Men det handlar väldigt mycket om sån här, liksom, tacksamhet över att våra förfäder svalt. Vi mår bra. Alltså någon slags förnöjsamhet också.
Mm.
Och jag tror, precis som du säger, att man, hur ofta är vi tacksamma över hur vi har det?
Nej, det är det som jag, det är många som jag rekommenderar som kommer till mig, att man skriver en tacksamhetsbok, typ. Att man skriver 3 saker som man är tacksam för innan man ska somna.
Precis det.
För det blir starkt, det här, och sen läsa de här raderna med jämna mellanrum.
Tala om vad du ska. Men, för att säga det, finländarna säger också att de accepterar både negativa och positiva känslor som en del av livet. För det tror jag också, den här idén att vi liksom, det ska inte hända något dåligt. Att vi någonstans måste bli duktiga också på att acceptera. Ibland händer det dåliga saker, men det är en del av livet.
Ja, och hur förhåller man sig till det?
Ja, hur förhåller man sig till det?
Ja, egentligen är det ju mycket det handlar om.
Ja.
Hur tänker jag förhålla mig till det här hemska som händer? Men du, jag måste bara... som jag har tänkt mycket på också, är ju att vi... Det verkar ju som att vi i Sverige är nästan födda med ordning och reda. Vad jag menar med ungefär som att vi från långt, långt tillbaka har gener om att vi ska vara lydiga och göra som man säger. Medan i andra länder, utan att nämna några kanske, så finns det, där är man inte så lydig.
Nej.
Där är det inte riktigt ordning och reda på vissa sätt. Då.
Nej.
Så vad jag menar är till exempel att vid pandemin så sa man, här sätter vi ett streck. Där står du, Annikön, och så här sätter vi streck.
Och du gjorde alla så?
Lena det. Och så gjorde alla det.
Medan i andra länder var man tvungen att skicka ut poliser för att tvinga
folk. Nej, de fick
folk.
Inte gå ut.
De fick inte, ja, men de skaffade ju poliser som såg till att Så att det fanns ju... Men det tycker jag är fantastiskt. Vi har haft också ett fattigt land. Och så byggde vi upp det. Och det blev, folk har fått det bra. Så vi har ju hög tillit till att alla institutioner funkar. Och det är egentligen en av Sveriges bästa, vad ska man säga, anses att här kan man göra affärer. Du vet att tar man i hand och skakar så blir det så. Man lurar sig inte. Man sätter sig inte i en taxi och tror att taxichauffören kommer att råna en och kasta ut den eller skjutsa den till fel ställe. Utan vi har tillit. Och det är ju egentligen väldigt bra att vi har tillit. Och det gör ju det att man inte behöver med polis eller massa övervakningsgrejer. Och det har finländarna också, för de har också skapat ett samhälle ganska snabbt där alla äter sig mätta och funkar. Problemet är bara nu att nu börjar vi tappa tilliten.
Det är dels det, men det är ju alltid så med en positiv sida, eller vad är dina starka sidor, så har de ju alltid en baksida.
Ja.
Den där starka sidan som du har, eller jag har. Så, vad jag menar är liksom, det finns ju en baksida med det också, att vi kanske är lite för laglydiga, höll jag på att säga.
Alltså, och inte tänker själva.
Nej, precis. Så att, på andra ställen kanske man demonstrerar mer och säger ifrån att men det här går inte längre. Medan vi gör nog inte det,
nej,
på samma
inte.
Sätt. Och det var det jag menade, liksom, det finns alltid en baksida på framsidan. Och jag menar inte att vi tilliten ska vi fortsätta ha.
Ja, det tror jag faktiskt väldigt bra.
Men tillit, det händer ju massor med saker i politiken nu också, att man lovar till höger och vänster, men sen kommer man på att det kan jag inte alls hålla.
Det spåret går vi inte in på just nu när det gäller politiken.
Jag
som är politiskt deprimerad, det där kan få igång mig totalt. Alltså.
Ja. Men vi blandar lite också. Vi blandar lite.
Det är jättebra.
Så att man...
Men det här, du som träffar människor som kommer till dig, vill ha hjälp, säg någonting som du kan ge som bra tips hur man ska göra då för att välja glädje i den här oroliga världen.
Ja, det är lätt att de fastnar, eller att man, säger jag, fastnar i samma eländestanke. Då hamnar de med att de ältar, kan man säga. Samma problem hela tiden.
Ja.
Och fastnar i det. Och det är ungefär som att det kommer ut genom munnen, in genom örat. Och så hjärntvättar man sig själv.
Ja.
Och så kör vi det en gång till. Och så träffar man någon annan och säger det. Så en del som kommer till mig märker jag, ja, men de förstår det här. Nej, jag måste sluta prata om det helt enkelt.
Mm.
Så lugnar det ner nervsystemet, bara det. Men så tar det 10 minuter, en kvart. så kommer ämnet upp igen.
Exakt
så. Och så börjar man, för att man har fastnat i det där ekorrhjulet, att man gärna ska prata om det här och älta om det.
Hur gör du då för att, vilka tips kan man få?
Nej, och det är att man börjar observera vad man håller på med. Observera vad det är för tankar jag har nu.
Mm.
Nu säger jag det här för tionde gången idag. Och det är ju en viss frekvens igen, att vi matar det här eländet om, och det här tror jag, det hjälper inte.
Den lilla tjattrande apan i skallen.
Ja, det hjälper inte till att må bättre.
Nej.
Men om du ältar sånt som har med tacksamhet och glädje, det är ju skillnad.
Ja, du menar så.
Så älta behöver inte vara dåligt.
Nej. Och sen tycker jag också det här, vilka relationer som ger energi, vilka relationer som inte ger energi. Och där kan det ju vara så att man är fast i massa konventioner, man träffar gammal släkt eller folk som man har träffat i 100 år. Och jag har haft så här gamla arbetskamrater som man har träffat. Och så tar vi samma platta på repeat en gång till, för vi har jobbat ihop för 15 eller 20 år sedan och vi har bara den här dumma chefen, den där dumma chefen, det är vad vi har gemensamt, och så kör vi den där plattan på repeat igen, och det är, och så har jag tänkt så här, varför träffar jag den här personen? Vi sa ju inte något nytt till varandra, inte något nytt. Nej. För att det är liksom det här var vår gemensamma, det var så vi lärde känna varandra, jobba fackligt eller någonting sånt där. Ja, så att också det här, relationer som har hakat upp sig som inte ger något nytt, att man kanske inte ska man kanske ska försöka träffa nya människor som man mår bättre av, eller? Ja. Vad tycker du?
Jo, men absolut, jag tror man får fundera att ger den här relationen mig någonting?
Ja.
Så. Och vice versa är det ju, men ja, det är ju egentligen mer att man tackar nej till någon för att tacka ja till sig själv.
Ja.
För det är där jag tror vi hamnar mycket med också, att vi ska ju hjälpa och, ja men det är klart att jag ska hjälpa till och fixa det och det och det. Men jag tror att man måste, nej, man ska kunna våga, och är det någon som en vän till exempel, så ska man kunna säga nej utan egentligen förklara varför man inte vill komma eller så. Utan det ska bara vara accepterat.
Ja, sånt är jättesvårt.
Ja, ja. Men det ändå är det. Så, nej, men jag orkar inte, jag vill inte, nej. Jag har inte lust. Det är helt okej. Okay.
Mm.
Man måste kunna säga nej för att kunna säga ja till sig själv. Den tycker jag är jätteviktig.
Jag sa att det var tre saker som var bra för mig att fokusera på. Det ena var ju mina barnbarn som alltid går först. Två, gå ut och röra på naturen. Tre är faktiskt att göra de här radioprogrammen, handlar inte om att göra radioprogrammen, utan det handlar om att få möjlighet att träffa en massa trevliga människor. Nya människor som dig, Lena, eller andra människor som alldeles nyss så var en fantastisk skådespelerska här inne i studion. Bara det för chansen att sitta med nya människor som man inte känner. De flesta är ju schyssta. Vissa ger jättemycket energi. Andra kanske man inte kommer träffa så mycket mer, men bara det här att, alltså, relationer är viktigt.
Absolut.
Eller hur?
Ja. Nej, men jag tycker det här med att man gör saker varje dag, några få saker i alla fall, som ger glädje under dagen. Så man får balansera upp det här andra. Och då pratar vi om begränsa nyhetsintag. Kan vara bra.
Mycket
för någon.
Bra. För mig.
Ja. Mm. Och sen kan man ju fråga sig, vad behöver jag idag? Just jag, vad behöver jag idag?
Den frågan brukar vara svår för oss tjejer. Vi brukar ställa, vad ska vi göra idag? Det vill säga, man frågar sin gubbe vad han har tänkt göra. Istället för att fråga, vad vill jag göra idag? Den frågan är svår ibland. Speciellt om man varit en som liksom tänkt på familjen först.
Ja, men man kanske måste börja fundera på sig själv.
Ja.
Det handlar ju inte om att man är egoistisk.
Det handlar om att man tankar energi och kan orkar med sig själv och andra. Mm. Eller hur?
Absolut.
Mm.
Så söka det som ger mig energi idag. Ja. Någonting. Ja, men idag ska jag snabbt komma ut en liten promenad. Gå till vattnet, stirra på det där vattnet som jag pratade om. Ge energi till mig.
Ja.
För det behöver jag. Men då måste man ju också fundera på vad det är man behöver.
Precis så. Men det här också med relationer är ju väldigt intressant, därför att ibland vill man ju att en annan människa ska bete sig på ett annat sätt. och kanske hela ens liv har gått ut på att försöka förändra sin gubbe. Jag har gett upp på det. Jag försökte de första 30 åren förändra Bosse. Det var ett projekt som var helt, det är helt nedlagt nu.
Du kan lyssna.
Nej. Ska jag få någon att lyssna så talar jag om det för min son eller våran son, så får han gå och säga det här, skojar. Men det här att försöka förändra andra.
Ja, den är ju svår.
Ja.
Den är ju jättesvår. De måste ju komma på själv att de ska förändra sig, ja, i så fall. Om de vill det.
Och, ja. Och för min yttre kraft som heter min fru säger att jag ska göra, så kanske blir det precis tvärtom.
Ja. Men det är lite det här man kan ju inte styra vad andra ska tänka
och göra
och tycka
och göra.
Så som jag hade en klient nyligen som har hört väldigt mycket elaka saker till sig, och det har ju fastnat. Den emotion, den känslan har liksom fastnat i en. Man kan ju inte styra vad andra tänker och tycker.
Nej.
Men man kan aldrig ta från någon vad jag tänker och tycker. Så om jag kan hantera mina egna tankar och känslor.
Hur du ska reagera?
Ja, så är det hänger bara på mig.
Just precis.
Det hänger inte på någon annan. Så om någon säger massa snälla saker till mig och jag tänker elände eller elände om mig själv till exempel, så är det ju jag som bestämmer det.
Ja, precis. Man kan bara påverka sig själv egentligen. Så att det är ju egentligen det. Man kan ju försöka påverka andra, men själva verket så måste en förändring ske inifrån.
Den måste ske inifrån, ja. Så ska man tycka om sig själv så måste man ju själv tycka det verkligen. Ja. Det hjälper inte att 1000 människor säger att du är bra.
Nej.
Om du själv fortfarande går och känner att jag är inte bra.
Nej, precis det. Nej. Vet du, jag tycker det är bra nu när man håller på och forskar om just det, att i vilket är det lyckligaste landet. Någonting som också har varit häftigt är att de har kollat upp, har du läst de här blå zonerna? Där. Nej. Folk blir väldigt gamla. De istället för att kolla på varför folk går och dör, så har de kollat de ställen i världen där folk blir över 100 år. Och då har de hittat saker och ting som liksom, vad ska man säga, gemensamt för de som lever länge. För jag tycker sån forskning är ju liksom det bästa. Det är man letar efter de positiva grejerna,
ja,
istället för att bara koncentrera sig på allt elände. Och då är det så att de här blå zonerna, det kommer inte ihåg, någonstans i Japan, och man hittar, här är fullt med 100-åringar. Väldigt mycket är så här, ja, naturlig rörelse, vardagsmotion, liksom de går med jätter och sånt och så vidare. De äter ganska, inte speciellt mycket. De har aldrig haft mycket mat, så de har ju inte blivit speciellt tjocka. Men de har en mening. Varje morgon vet de varför de går upp. De ska ta hand om sina jätter eller de ska ut och fiska. De har någonting som de ska göra. Så de vaknar med liksom, det här ska jag göra idag. De är duktiga på stressreducering. De vilar. De sitter tillsammans och äter. Och har man har normal vila. Och sen har man social gemenskap. Det vill säga man har vänner, man tillhör någonting. Så det handlar inte om äta den grejen, utan det är en större grej att man också har, man har en uppgift, man har en mening. Och det är lite grann samma sak tycker jag. För om man varje morgon vaknar upp och säger, åh, jag är en dålig människa och jag är dum och ful och så vidare. Eller vad man nu tycker. Istället för att tänka, idag ska jag göra någonting bra. Jag ska ta hand om mina jätter. Nej, men alltså, eller gå och mata mina höns. Eller jag ska vara till för mina barnbarn. Eller jag ska göra ett radioprogram. Nej, men alltså någonting som gör att man tycker att det är kul, intressant, roligt, ja, meningsfullt.
Ja, precis. Det är helt underbart om man vaknar upp och sen tänker man, det här, den här grejen ska jag göra idag.
Ja.
Det ska bli jätteroligt.
Ja, gör ett litet smycke.
Ja, det kan vara så. Eller idag ska jag träffa en speciell klient som jag
verkligen ser fram emot
att få hjälpa.
Ja.
Eller någonting sånt. Någonting som den här dagen,
ja,
längtar jag efter att göra det där.
Eller en riktig god kopp kaffe.
Ja.
Eller ett nice cup of tea.
Det finns så mycket.
Ja,
det behöver inte vara några stora grejer, men de här små grejerna påverkar stort,
ja,
i kroppen.
Och att känna, som du säger, tacksamhet, ja, över att man har allt det där.
Ja.
Och jag som då har gått till dig, alltså när man då har haft ont i ett knä, och varje dag man kliver upp så har man ont att gå. Och sen har jag plötsligt blivit bra i mitt knä. Så jag säger mig varje morgon så här, gud vad skönt, jag är bra i mitt knä. Och bara tänka tanken att man är bra i sitt knä.
Ja.
För att det är på något sätt man tar det för givet. Men när man har haft ont väldigt länge i ett knä, då blir man väldigt begränsad.
Då blir man väldigt tacksam.
Mycket tacksam.
Knät fungerar. Ja. Så att om man kanske börjar med att vara tacksam innan också,
ja,
saker och ting går sönder, höll jag på att säga, ja, eller blir obalans.
Precis, och sen är det också kul att hjälpa andra. Vi håller min man, han hjälper vår gemensamma vän Sickan med sitt golv. Han är på så gott humör så det finns inte.
Mm.
Och han liksom, och sen så hjälper han våra grannar. Men han håller på med grejen. Han håller på med sitt kök och han kan komma in där och hjälpa dem. Alltså, nöjdare gubbe kan man ju leta efter.
Men jag tror att alla behöver känna sig behövda.
Ja,
och
visst,
kan bli uppskattad för,
ja,
det han gör.
Ja.
Så att där har ju jättemycket med, ja, att man vill hjälpa till för man får den här feedbacken då.
Ja.
Mm.
Har vi tömt ut ämnet att välja glädje i en orolig värld? Vi skulle kunna prata i timmar om det här, eller hur, Lena?
Nej, ja, precis. Absolut, det kan vi göra. Men vi kan ju inte alltid kontrollera hela världen.
Nej.
Men vi kan påverka hur vi möter den.
Bra där. Det får bli slutordet på vår första gången vi säger att vi har en egen podd. För när ni lyssnar på det här, då finns vi där poddar finns.
Ja.
Jag tänkte att du har skapat lite märke också. Vi tar den som bild. Vi ser så, ja, söta ut där vi har.
Och vi har en logga också.
Och logga, ja, exakt. Ja. Du har bett AI göra oss vackrare. Ja. Jag känner inte igen mig själv, men det gör ingenting.
Den var kul, bilden.
Ja, visst var den kul.
Vi ser nästan, ja, ut nästan sådär.
Ja.
Men,
ja,
det är ju alltid roligt att leka lite.
Ja, det är alltid roligt, ja, att leka lite. Då blir man glad. Tack så mycket, Lena Hellstedt.
Ja, men tack själv. Det här ska bli spännande. Jag var lite nervös.
Nej, men det tror jag inte alls. Det märktes,
jo,
inte.
Jo, lite var jag det.
Okej då.
Men vi fortsätter.
Jag som får äran att redigera programmet, jag heter ju Ann Sandin Lindgren. Och våran podd hette
Ann och Lena tänker högt.
Och då får vi tänka högt precis som vi vill. Så, ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Vi finns där poddar finns.